I år är det 80 år sedan atlantångaren Titanic eller Titanic sjönk i Norra ishavet, 600 km söder om Newfoundland. Det är ingalunda den största fartygskatastrofen genom tiderna, men utan tvekan den mest kända, vid sidan av en annan berömd båt, Noahs ark. Man trodde att intresset för Titanic skulle svalna när man hittade henne den 1 september 1985 på cirka 4 kilometers djup. Men intresset för det mytomspunna fartyget har snarare ökat. Det finns 9 Titanic-föreningar i världen och nya bildas hela tiden. Den nyaste är den nordiska Titanic-föreningen. En som vet det mesta om Titanic är Claes-Göran Wetterholm, som dels har skrivit en bok på 300 sidor om katastrofen och båten och dels jobbat som guide på Titanic-utställningen som har visats i Sverige. Det som intresserar honom mest är myterna kring fartyget. Det fanns ingen olycksbringande mumie ombord, inte heller någon golfbana, skidbacke eller mjölkko. Orkestern lär inte ha spelat Närmare Gud till dig. Allt det här är myter som har tillkommit efteråt. Och det är som Claes-Göran Wetterholm säger, det är myterna som håller Titanic flytande.
Titanic var ju på sin tid inte omtalad, hon var inte känd, utan det var systerfartyget Olympic. Så på den här tiden så var det enda sättet att ta sig över Atlanten, det var ju att åka med passa med fartyg. Då. Och då, den stora konkurrensen var just på Nordatlanten mellan Europa och Amerika. Och då byggde det här rederiet, Vita Stjärnlinjen, de byggde 3 jättelika fartyg i konkurrens med en massa andra rederier då. Olympic, Titanic och Britannic. Olympic var det fartyg då som blev så omtalat och omskrivet och sensationellt. Och Titanic var nummer 2. Och det var egentligen ingen som brydde sig om Titanic när hon gick. Det är en fullständig missuppfattning idag att Titanic var omskriven och omtalad och sensationell. Det var absolut inte. Jag har ju letat efter information om Titanic mycket innan hon gick då. Och då hittade jag, efter många års letande, så har jag hittat en notis i, jag tror det var Gotlandsposten. Och där så står det Titania har avgått från Southampton.
Så det kunde inte ens skriva namnet?
Nej. Just det. Mm. Det var Olympic som omtalade. Alla reklambilder föreställer faktiskt Olympic. Så att det här är Olympic. Mm. Det där är Olympic. Mm. Men det finns nästan inga, det finns inga reklambilder på Titanic.
Men det var identiska.
De var identiska. Sådana här som på en liten skillnad här på A-däckets förbyggnad där. Mm. Som man byggde in på Titanic sista stund.
Så de här filmerna som efteråt har gjorts om Titanic-katastrofen, de har gjorts ombord på den här Olympic då?
Ja, Olympic skrotades 1935.
Men på vilken båt hade gjort det här?
Ja, den senaste filmen är SOS Titanic. Den är inspelad på Queen Mary. Och det är ju en förfärlig horror, vad ska jag uttrycka det. Det är ju riktigt gräsligt att se stora röda skorstenar och helt fel däck och allt är fel. Men de har ju ingen fartyg att spela in på, så vad ska de göra? De får ta det som finns. Mm. När de gjorde den mest väldokumenterade skildringen 1957, A Night to Remember, Natt att minnas, då byggde de faktiskt upp delar av interiören. Och så hade de hela akterdäcket på en hydraul så man kunde lyfta den. Så folk ramlade faktiskt nerifrån. Mm. Och sen hade de ett fartyg upp i Skottland. De filmade exteriörscenen på Astoria sättet. Och det syns ju inte på natten. Det har ingen betydelse. Huvudsakna folk skriker.
Claes-Göran Wetterholm har gjort en komplett lista över passagerare från Norden. Vart de var på väg, varifrån de kom och vem som överlevde. Det var på hans inrådan jag sökte upp den enda nulevande i Norden som var med natten mellan den 14 och 15 april 1912. Beatrice Sandström. Hon är 82 år i år. Beatrice var 1,5 år när hon reste med sin mamma och sin syster från Southampton till New York med Titanic. De var på väg till pappan som väntade i San Francisco. Claes-Göran Wetterholm sitter i sitt hem i Stockholm och berättar för mig om det detektivarbete han utförde när han tog kontakt med de omkomnas släktingar för att få passagerarlistan komplett.
Samlandet av material har ju tagit många, många år. Att skriva boken, den är omskriven 4 gånger innan det blev som jag ville ha, eller något sånt här, för man är ju inte nöjd alls. själva råskrivandet, det är ju 6 månaders intensivt arbete, alltså nästan dag och natt, 6 månader. Men det är ju en slalomåkning mellan olika källor när man ska försöka pussla ihop synnerhet de passagerarna då.
Mm.
Det är ju aldrig någon som har gjort någonting sånt här förut, så det var svårt. Sen fakta, det är inte alltid så lätt. Du har en uppgift här till exempel på norska kronor. Hur de stod i förhållande till svenska krona och pund och dollar. Det tog mig en förmiddag bara att ta reda på vad norsk krona stod i. Bara en sån liten uppgift. Och du ser hur mycket fakta det är.
Mm.
För jag var tvungen att ringa till Norge och långa samtal på den norska riksbanken och sånt där. För man måste ju dokumentera det här, tycker jag, ordentligt.
Mm.
Men det är inte lätt att skriva om den här undergången. Det är inte lätt.
På vilket sätt?
Ja, de här människorna, de har blivit så levande för mig. Så det är svårt att man måste vara rättvis.
De blir liksom känslomässigt engagerade.
Fruktansvärt. Jag tänker på Alma Paulsson som jag har berättat om ibland. Som var på väg till sin man i Chicago med 4 barn. Och hon var ensamresande mamma. Och när budet kom att de skulle upp på däck så tog det för lång tid att klä barnen. Så hon kom för sent till livbåtarna. Nu så på, hon hade ju livbälte på sig och på alla ungarna. Och hon omkom med alla barna och på hennes kropp, man hittade hennes kropp sen någon vecka efteråt, det var ju fartyg som gick ut och plockade lik då, så hittade man ett munspel. Så hon har alltså tagit med ett munspel för att glada upp ungarna på väg upp på däck. Och när hon stod där uppe och upptäckte att alla båtar hade gått, så vände hon sig till en man som heter August Wennerström som stod bredvid henne långt förut uppe på båtdäcket, och hon var ju alldeles förtvivlad och bad honom att han skulle hålla ett av barnen, ett av dessa 4 barn, och det gjorde han också. Så gjorde Titanic en överhalning, för han överlevde och berättat då att då kom det som en våg som sköljde iväg allihopa, och han tappade det här barnet, klamrade sig upp i en vattenfylld livbåt, och där stod han sen hela natten med vatten upp till knäna. Men så alla de andra då försvann, och så hittade man Almas lik, och hon ligger begravd i Halifax, och det finns en gravsten där, Alma Paulsson. Och så hittade ett av dessa likfartyg ett litet barn som ingen visste vem det var. Det var en liten lintotto på 2 år. Och de blev så berörda av den här besättningen på Mackay Bennett, så att de begärde och de fick också bekosta begravning och gravsten. Och på den gravstenen så står det "To the unknown child", alltså det okända barnet. Och där sen visade sig att det här var ett av Almas barn. Det var Gösta Paulsson som var 2 år. Av någon ödets slump så har nu den här gravstenen placerats, graven för det okända barnet, ungefär en halv meter från Almas grav. Så på det sättet så kan ju alla de här berättelserna kanske komma lite för nära. Jag vet att när jag skrev om Alma Paulsson och då läste den här liklistan och kom fram till det här med munspelet, då kunde jag inte fortsätta längre. Det gick inte. Då var jag tvungen att lämna alltihopa och gå med mig. Det var konfinerande.
En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång, som jag för allmänheten nu kväder denna gång. Och därför sorgens toner det endast kan väl bli, då ännu det genljuder av nöd och ångest skri. Titanic är ej mera, det funnit har sin grav, med sina ombordvarande upp på det vida hav. En bubbla knappast synes där virven mäktigt sköd, som bringade på 1000 en så oväntad död. Sin första tur den gjorde på havets blåa våg, och kapten Smith så stolt på sitt vackra fartyg såg. Han tänkte seger visst ska den plöja böljan blå, och trotsa alla hinder och målet snarast nå. Men att naturens makter ej någon trotsa kan, Titanic aldrig målet för första resan han. Ett isberg kom i vägen och snart låg Titanic så redlöst där på vågen i ramponerat skick. Och ifrån tusen strupar nu hördes ack och ve, och ingen kunde räddning i Villervallan se. Fast man till räddningsbåtarna raskt och manligt tog, så till det tvenne tusende människor ej förslog. Gråt människor van vid tanken på denna katastrof, och glöm mig åt försynen att ägna tack och lov. För det en bror, en syster, en moder och en far ej med ombord på Titanics första resa var.
Men det här tycker jag är det viktiga jobbet, för här har du alla nordiska passagerare. Så alla nordiska finns här med biografier. Bara enda en. Så här har du till exempel finnarna.
Kan du säga några som är från Finland?
Ja, oh ja, det finns många dramatiska öden från Finland, som Maria Panula till exempel.
Berätta.
Maria Panula, hon var på väg till sin make som var bosatt i Coal Center i Pittsburgh, utanför Pittsburgh. Och hon hade 5 barn. Och då är det så här att en del av de här söner till henne, de var placerade längst förut, för man placerade folk olika på Titanic. Om det var män ensamresande så låg de så här längst förut. Här nere låg de. Här nere. Mm-hmm. Där.
Är det tredje klass?
Det är tredje klass. Allt det här grå är tredje klass.
Mm. Mm.
Och då placerades kvinnorna längst akterut och barnen. Om det inte var familjer. Men söner, de räknades som män och då delade man upp dem. Och så tappade hon tydligen bort en del av barnen på väg, under den här kvällen. Och en annan passagerare som heter Anna Torja kände henne en del. Och träffade henne upp på däck.
Mm.
Och då hade Maria Panula tappat bort en del av barnen. Och då hade hon dessutom förlorat ett barn genom drunkning i Finland redan. Och då hade hon brutit samman upp på däck och sagt att ska jag nu förlora alla barnen här, säger de då till Anna Torja. Och hon kunde inte stiga någon livbåt för hon hittade inte alla sina barn. Och så gick hela familjen, allihopa. Gick. Och han, den här John Panula, han satt i deras nyrenoverade hus i Coal Center. 21 april 1912 fick han det definitiva beskedet att hela familjen hade omkommit.
Vad gjorde han då?
Ja, han besökte bland annat Anna Torja för att det var ju, han trodde ju att folk kanske då kunde ha överlevt, att det fanns barn som inte några visste vem det var och att det kunde vara något av hans barndom. Och han ville ju veta, för Anna Torja hade ju träffat hans fru och deras barn. Men allihopa omkom. Han levde någon gång in på 60-talet, tror jag. Men man kan ju själv föreställa sig att hur det kändes. Det är ju ett av alla dessa öden då.
Mm.
Ja, då har den här Jakob Alfred Wiklund som var från Nikolajstad till exempel.
Vasa.
Ja. Den här Rosbloms omkom båda två. De var från Kollaby utanför Raumo. De hade också en 10-årig son. Hon hette Helena Rosblom och så hade ett barn som hette Sally som var 2 år. Och en son som hette Viktor som var 18 år. Men den här tredje barnet då, Eino hette han. Han sa helt frankt i Finland när de skulle åka att han vägrade att fara med och drunkna. Han var 10 år och bara tvärvägrade och åkte inte med. Sen han klarade ju sig därför.
Han måste ha varit synsk.
Ja, på något sätt. Anna-Sofia Sjöblom till exempel, hon överlevde ju.
Var det så?
Hon var från Munsala, Nikolajstad i Vasa också.
Mm.
Det fanns några ålänningar ombord till exempel.
Mm, och där är en så, Strandberg från
ja,
Åbo.
Hon var från Åbo.
Mm.
Johan Sundman och han överlevde ju. Jakob Alfred Johansson, vars son fortfarande lever. Finland har saker från sin far. För att Han kontaktade mig inom tidningsupprop som jag hade i Finland. Och då fick jag bland annat kopior på en dagbok som han hittade på hans faders kropp. Som den här Johansson då, Jakob Alfred Johansson, förde under resans gång. Så det finns, det är ett enormt fint dokument.
Mm.
Det leder ju till det att utan alla dessa fantastiskt vänliga människor och anförvanter och så vidare så hade du aldrig gått och dokumenterat det här.
Så du har inte intervjuat dem alla?
Jag har inte intervjuat, men jag har ju brevväxlat med, jag har tappat räkningen, men det är väldigt, väldigt mycket folk som har varit med. Eino Lindqvist, Dalsbruk. Ja.
Dalsbruk.
Mm.
Mm.
Och han var bror ju till Helga Hirvonen, hon var gift Hirvonen. Som överlevde också han och hon och dottern Helga Hirvonen. Och hon hade sin man i USA, så han mötte dem i New York.
Och sen var vän Beatrice Sandström.
Beatrice Sandström, ja, som reste tillsammans med sin mor Agnes och sin syster Margit. Och då var de ju på väg till San Francisco till Agnes man. Som hade skickat biljett till en helt annan båt. Och Beatrice, hon har ju inga minnen av det här själv.
Hon berättade en story som mamman har berättat.
Mm. Sen har hon berättat för mig att när hon var liten så skulle hon ha sagt att titta, månen tillar ner, sa hon på sitt barnspråk. Och eftersom det inte var någon måne den där natten så har jag antagit själv att det var raketerna som hon såg. De kom upp på däck och såg raketerna. För det är ju som en fallande måne det här. Mm. Det kan man ju tyda det som.
Sen var du också med som tolk då när de överlevande träffades 88 i USA.
Mm, då var det inbjudna och det var väl 10 eller 11 stycken överlevande då som inbjudna. Och Beatrice kan ju ingen engelska. Så att jag följde med och tolkade hennes berättelse då. Det var ju spännande att få träffa.
Det måste ha varit dubbelt intressant för dig när du en gång har dokumenterat den här Titanic.
Men då höll jag på att skriva boken redan, fortfarande. Och det var ju intressant då, för då träffade jag ju faktiskt en dam som heter Elinor Schumann vars föräldrar var svenskar och finlandssvenskar. Hennes farfar och farmor var svenskar och hennes mormor och morfar, de kom från Finland. Varifrån kan jag inte säga. Jag måste fråga henne nästa om hon lever när jag träffar henne.
Mm.
Men hon räknar sig faktiskt fortfarande som svenska. Mm. Jag frågade henne och hon räknar sig som svenska.
Jag reste till Motala och träffade den enda nu levande i Norden, Beatrice Sandström. Och det här är Beatrice Sandströms berättelse om hur hon och syster Margit och mamma Agnes Sandström reste med Titanic den 14 april 1912. Och det här är den berättelse som hon har hört av sin mamma.
När jag var 12 månader så tyckte mamma att vi ville åka till Sverige och visa upp oss. Så då åkte vi iväg då. Sen var vi här i Sverige i 6 månader. Och då kom ett brev från pappa med en biljett i den när vi skulle komma hem igen. Så då reste vi iväg. Och då åkte till Göteborg och vi låg några nätter där. Och sen fortsatte vi då till England. För den gick ju därifrån. Men då när vi kom dit då, så den här båten pappa hade skickat en biljett till. Det gick inte att åka på den båten för det var kolstrejk. Så alla fick flytta över till Titanic. Och då säger de att det ska ni vara väldigt glada för den kan inte sjunka, sa de. Och så fick vi komma på den. Mamma bodde tillsammans med en som heter Elna Ström. Och hade också en flicka. Och mamma tyckte det var väldigt, ändå vi åkte ju tredje klass, men hon tyckte det var väldigt fint i alla fall. För på den tiden så hade de ju inte så lätt. Så att, och vi fick väldigt god mat och fint, pratade hon alltid om. Och äta vid dukade bord så här och inte på brickor eller så. Men så då, kom ju den där natten, den där hemska natten då. De hade suttit uppe, vi låg ju vid trivåren då. Och sen satt de upp och pratade med varandra, den där frun och mamma. Och sen då, rätt som det var, så kom det en väldig stöt. Och då vaknade de. Och så satte de sig och pratade och tyckte det var lite obehagligt. Ja, men det kan inte sjunka, den här båten kan inte sjunka, sa de. Så lugnade de ner sig. Men då knackade på dörren strax efter. Och då säger de, det är ingenting farligt. Utan, lugna nu ner er, för det är inget farligt. Vi ska strax laga det här, säger de. Och då gjorde de då. Men så, det dröjde något med 10 minuter. Så kom, knackade de på och säger, alle man på det, kvinnor och barn först. Rädda er de som rädda kan. Och de, mamma och stod ju där. Och det var ju tur att hon var så duktig, mamma. För hon var inte så, en del var ju precis tokiga, sa hon. Utan hon tog, fick på oss lite kläder. Och så tog hon mig i armen. Eller i, på handen. Och jag var, vi hade ju varit, så då var jag ju nästan 2 år. Och min syster hade nyss fyllt 4 år då.
Ja.
Och fick hålla i kjolen.
Mm.
Och sen skulle vi då upp, det ju jättelångt.
Ja.
För redan, gå upp på den här redan och så ena dit upp. Och det gick den ena båt, eller räddningsbåten efter den andra. Och då när vi kom upp där, då så brukar mamma säga, ja, då satt jag med och tänkte, jag orkar inte längre. För det finns väl inget kvar att komma i. Men då var det någon som arbetade på båten som säger, jag ska försöka hjälpa frun. Och då kom vi med den sista räddningsbåten. Kom vi med. Och den var ju så, de här, de första båtarna gick ju halvfulla. Det var ju första klass då. Och då när vi, i alla fall, då fick vi precis som packat, brukar mamma säga. Och sen jag som packade sillar, sa jag jämt. Och där fick hon stå med mig då i 6 timmar. Och så min syster stod jämt i det. Och båten han gick nästan. Och det var väl det att det var ingen storm eller något. Annars vet ingen hur det hade gått. Och så fick, det var 6 timmar. Då kom Carpatria och mötte en båt. Men det var en, ingen vidare fin båt, utan den var väldigt smutsig, sa mamma, för vi var ju tredjeklasser och det, vi fick så dåligt. Och sen då skulle vi upp på den här Carpatria, och vi var i säckar, barna tog dem och hyvlade upp sig här. Och mamma och de fick klara sig gott de kunde komma upp. Men min syster tyckte det var så roligt det där, så sa till mamma att, kan vi inte åka en gång till, tyckte hon. Hon förstod ju inte det. Men då så, sen åkte vi ju då väg till, jag tror det tog 3 dagar till New York. Och när vi kom till New York då, det, så när vi kom där på den här församlingssalen som alla fick samlas, och då mamma och så, det var 2 små pojkar. Och i våran ålder då stötte, de hade varken far eller mor. För den här pappan, han hade varit och kidnappat dessa barn, för de hade skilt sig. Och så drunknade han, och då satt de här bägge där ensamma. Och det där, och så såg mamma många som hade mistat sina män och så. Så då var det att gråta. Och då sa hon till mamma, vad gråter du för? Du har ju både barnen och mannen. Så att då fick vi ligga på något, på någon sån här villohem en vecka. Sen åkte vi då hem. Men då skulle jag väl kanske tala om då, pappa, han kände ju på sig det här. För när han gick, han jobbade nattskift. Så kamraterna, han gick hem, då stod de och skrek, Titanic har sjunkit, Titanic har sjunkit. Och då säger han, han kände på sig, tänk om Agnes som är den båten. Och då sa kamraterna, ja men du skickar ju en annan biljett. Ja, jag känner på mig, sa han. Så han fick väl en hemsk natt. Men dagen efter då fick han telegram att vi var räddade. Det var ju ganska långt sen. ifrån Umeå till San Francisco, så då åkte vi dit. Vi åkte hem till Sverige samma år till jul. Mamma och ville komma tillbaka till Sverige.
Du var ju så liten när det här hände att du var ju 2 år, sa du.
Ja.
Mm. Så det här som du berättar,
jag kommer inget ihåg.
Det är det som din mamma har berättat.
Ja, ja. Och min syster, hon kom ju ihåg lite grann. Hon var ju 4 år.
Vi hörde Beatrice Sandström berätta om natten mellan den 14 och 15 april 1912. Hemma hos Claes-Göran Wetterholm är bokhyllorna fulla av böcker om fartyg. Titanic är bara en i raden som Claes-Göran Wetterholm känner till. Och det är främst myterna kring Titanic som intresserar Claes-Göran. Det finns många efterkonstruktioner. Den här Titanic är ju inte den största och värsta sjökatastrofen. Nej, vilka faktorer har gjort att Titanic har blivit så känd?
Det är många faktorer. Det här var väl, det, kan man säga, det första grundskottet, rejäla grundskottet mot västerländsk teknologi och framstegsoptimism. Det var nyhetstorka 1912, så det kom ju väldigt bra för tidningarna. New York Times till exempel, en av världens största tidningar, blev ju stor tack vare och på grund av Titanic. De gjorde enormt upptäckningsarbete av Titanic-katastrofen. Det fanns fortfarande en folkmytologi, berättartradition. Och så är det så då att Titanic sjönk under, vad ska jag säga, perfekt avstämd tid, 2 timmar och 40 minuter, för att tillräckligt många ska hinna se tillräckligt mycket och berätta. Och alla har ju sina berättelser, och då kommer ju berättelserna om orkestern och till exempel. Att Titanic var speciell för att de var osänkbar, det är ju en konstruktion i efterhand. Alla fartyg var osänkbara på den här tiden. Det är sånt som man kanske inte tänker på, men alla fartyg betraktades som osänkbara. Att det var för få livbåtar är ju en sak. Att präster fick väldigt mycket att prata om är ju också en sak. När man tänker på människans hybris, då har man ju talat om att det var Guds straff. Men intressant, för varje tid använde Titanic på sitt sätt. Så att då använde man ju Titanic på det sättet. Och sen till exempel nu så har man ju använt Titanic som under folkkampanjen mot kärnkraft. Till exempel.
Det har jag inte hört. Hur då?
Då användes, det såldes affischer till förmån för folkkampanjen, och då använde man Mikael Wiehes sång om andra klasspassagerens sista sång, som handlade just om då den här undergången.
Hur kunde de koppla ihop kärnkraft med Titanic?
Jo, att kärnkraften också är vad ska vi säga, någon slags falsk teknologi. Det är en del av ingredienserna, men det här tog tag i folks medvetande och skapade dikter och sånger. Det finns ju flera hundra sånger om Titanic. Och dikterna, det är nästan omöjligt att reda på många som finns, för bara i svensk eller nordisk lokalpress, ska jag säga, för jag har ju läst nordisk press, så finns det hur mycket dikter som helst. Men du förstår, det kom ju ut så där i snitt 5 böcker om året om Titanic, så att det kommer väl förmodligen en sammanställning med sånger snart, gissar. Bara i Sverige finns det mellan 15 och 20 skillingtryck. Jag har en finsk skiva här med ett finskt skillingtryck om Titanic. Och det finns norska dikter och det finns danska dikter. Och Hjalmar Prokopé skrev ju en dikt som publicerades i Huvudstadsbladet. Som heter All Right. Och den fanns med där i 1912. Och där finns i diktform första gången det här med att några måste lämna båten. Då säger styrmannen i båten, säger så här: då ljuder ett rop i en farkost där trängseln är allra störst. Här måste ges rum i båten åt kvinnor och barn till först. All right, och på ögonblicket 3 män stod och redo till språng. All right, och 3 män försvunno i djupet på samma gång. All right, de orden fått vingar och flugit kring jordens rund. De enkla och manliga orden i farans och fasans stund. Och sen, jag tror ju själv att Karl Asplund har inspirerats av det här. Nu förnekar släktingarna det, men det, de här dikterna, den dikt som sen Karl Asplund skrev, Hjältarna, alltså de buro ej kaskar och vapenrocka i blänkande stål i hand, i dog och dock i en sluten flock för sitt folk och sitt fädernes land. Den är ju enormt känd i den tidigare generationen här. Och där finns den här identisamma förlopp.
Mm.
Och där säger till och med de här personerna i Asplunds dikt när de stiger över livbåten, reling, att när styrmannen har sagt att några måste lämna båten, det är ju ett känt uttryck, då säger de all right, tre män, och försvinner. Och precis samma sak finns då i den här Hjalmar Prokopiés dikt, all right. Ja, det finns ju många skillingtryck då, men en av de mest kända är En sorglig händelse timat har. Och den är ju på den här melodin i Älvsborgsvisan. Alltså, en sorglig händelse timat har, början där. Och sen på Oceanen helt nyss det hände, det är melodin Appladalen i Värnamo. Det finns ett av dessa skillingtryck som faktiskt har melodin Närmare Gud till dig. Och den börjar så här, upp på Atlantens våg stolt glider fram. Det är alltså melodi Närmare Gud till dig.
Men du vet att det är inte sant, den här traditionen som man säger att de spelar den här Närmare Gud till dig när Titanic sjönk.
Ja, jag kan ju inte säga 100% att det är sant eller inte sant. Jag bara säger så här, att jag tycker personligen att det är viktigare att istället att fråga sig vad spelade orkestern, tycker jag det är viktigare och intressantare att fråga varför spelade orkestern, som den etnologa är, så tycker jag det. Men det är klart man kan intressera sig för vad orkestern spelade, och då har jag gått igenom vittnesmål, och här är ju i konflikt med folk i USA, bland annat de här Titanic-experterna där som försöker hävda att den spelade salmen. Och då säger jag som så att de vittnesmål jag har gått igenom, det är bland annat de nordiska vittnesmålen, för flera av dem var kvar in till slutet, hoppade i vattnet, vi vet vilka det var, och räddade sig. Ingen av dem har sagt ett ord om salmen, och några har till och med sagt att det spelades icke någon salm.
Men det spelades någonting.
Någonting spelades, och det var ragtime, det spelades potpurrier ur operetter och wienervals och sånt här. Alltså den här typen av vad ska jag säga, konversationsmusik som var vanlig för första klass.
Och den tidens dansmusik.
Mm, just det, eller musik som man pratar till, som man gör på restaurang och sådär då. Men folkmyten vill ha Närmare Gud till dig. Och det är en bra historia, det är en väldigt, väldigt bra historia. Börjar man skrapa lite grann på den här berättelsen så får man faktiskt helt andra skildringar. Och det är inte hjältemodigt längre. Men i Storbritannien i synnerhet så var det viktigt 1912 att ha hjältar. För att försöka dölja de mer eller mindre kriminella misstag som hade begåtts när det gäller Titanic. Att skicka världens största och modernaste fartyg rakt in i ett område fullt med isberg, utan det blir ett skvatt om varningarna. Man har inte tillräckligt med livbåtar. Man har inte livbåtar ens åt hälften av de som finns ombord. Och när man står där med ett fait accompli, då låser man in majoriteten av passagerarna, alltså tredje klass. Och när de kommer upp har de flesta båtarna gått. Och det här är pinsamt och väl nästan kriminellt om det inte är det. Och det är så pinsamt det här. Så att än idag vidmakthålls dessa berättelser. För det är bra med hjältar. Jättebra.
Hur snabbt körde Titanic genom isbergen?
Hon gick med ungefär 21 knop, mellan 21 och 22 knop.
Men varför körde hon så fort?
Ja, hon, det var ingen, hon kunde nog ha gått lite fortare, det tror jag. Det var inget rekordförsök det här, för hon kunde inte gå så mycket fortare. Utan konkurrenterna, Lusitania och Maritania, de kunde göra 26-27 knop. Så man överlät allt det med hastighet, med fart till konkurrenterna. Titanic var absolut inte byggd för att slå några rekord eller ta Atlantens blå band eller något sånt där. Varför? Det är påhittat i efterhand.
Men varför saktar man inte farten då?
Det var kutym på Nordatlanten. Tror man fortfarande. Vad ska man sakta farten för? Man hade ju frisikt. Det här är ju fortfarande så. Det är en kombination dels av konkurrensen och att tjäna pengar. Och allmänhetens press på rederierna att köra fortare. Det ska man komma ihåg. Ingen är oskyldig i den här historien. Och nu fanns Vita Stjärnlinjens direktör och styrelseordförande med ombord, och det är alltid en extra press på befälhavaren. Men befälhavaren har ju ändå ansvaret, det har han. Många efterkloka, jag är naturligtvis efterklok också. När jag ser till exempel hur man lastade livbåtarna och såna här saker. Det var ju ganska förfärliga saker som hände här. Men man måste nog ställa någon till ansvar. De talar ju till exempel om att besättningen var berusad. Det skrev man i alla nykteristtidningar, UGT-tidningar över hela världen, att alla var berusade. Det är typiskt och sånt där. Att det var en stor, vad ska jag säga, likhet inför döden, där man stod och väntade på döden. Det skrev ju flera tidningar. Det är ju inte sant det här. Därför att de flesta hölls ju tillbaka, tredjeklasspassagerarna. Och sen den här mumien som skulle ha funnits ombord och varit olycksbringande, till exempel, att det fanns en sån sak. Om folk som offrades och hoppade i sjön, då typ den här Asplundsdikten som är en ganska, jag menar, det är ju påhittat i efterhand. Till exempel det här då som Mikael Wia har skrivit om i sin ballad, att man gick in och fick ett gratis glas champagne, till exempel. Det gjorde man ju definitivt inte. Men myten, jag ska säga det då, att myten och symbolen, de går i varandra hela tiden.
Hur många av de här myterna kring Titanic har du kunnat pricka hål på som en ballong när du har forskat i det här?
Ja, alltså jag personligen har egentligen, kan man nog säga, upprepat vad andra har sagt, men det kan inte upprepas nog många gånger. Däremot så tror jag nog att jag är den första som har påpekat det med osänkbarheten. Att vi har missuppfattat missuppfattningen. För att på den här tiden så betraktades samtliga fartyg som osänkbara. Det fanns en firma i London som hette Stone Lloyd, och de tillverkade vattentäta dörrar till fartyg. Och de sa så här att köper ni våra system för vattentäta dörrar så blir fartygen ni bygger osänkbara. Och så gav man ut en katalog som heter just Unsinkable Ships, osänkbara fartyg. Om man nu öppnar katalogen så står det inte osänkbara fartyg längre, utan på första försättsblad så står det ships practically unsinkable, alltså praktiskt taget osänkbara. Men det gör ju inte så mycket. För de skriver sen att alla fartyg är osänkbara. Och den här katalogen kom 1906. 6 år före Titanic. Och Då vill jag hävda att det är så att uttrycket osänkbar användes om alla fartyg och man slarvade med begreppen. Det gjorde man. När det hela kommer upp på sjöförhöret, då säger fartyg, en av skeppsarkitekterna säger att vi har aldrig själva från varvet alltså använt uttrycket osänkbar, utan han säger flytbar. Och Titanic var flytbar in till en viss gräns, men hon var inte osänkbar. Och om ett fartyg är osänkbart, då behöver man inga livbåtar. Eller hur?
Den här gränsen, det var det där vattentäta skottet.
Ja, precis. Det var ett visst antal vattentäta skott som kunde vattenfyllas, så man skulle ändå hålla fartyget flytande. Men i efterhand så har man blandat ihop alla korten och sagt att Titanic var osänkbar. Och sen har det blivit då att hon var det fantastiska osänkbara fartyget, och så har man glömt alla andra fartyg. Och det är helt fel. Och det tycker jag, det är ett bra exempel på Titanic, vad hon har blivit idag. Hon har blivit ett begrepp och så glömmer man resten. Men det fanns ju tusentals andra fartyg och det fanns ju väldigt mycket stora fartyg. Och bara en månad efter Titanic så kom det ju ett nytt fartyg, ett tyskt fartyg som var 5000 ton större. Så hon hade ändå bara varit världens största fartyg i en månad.
Och det var ju andra skepp som sjönk också den här tiden.
Oh ja, det kördes hejvilt. Det var ju mängder olyckor. Och då, ibland undrar man ju alltså. De daskade ju i klippor och gick på varandra och det fanns ju inte radar. Och det hände väldigt mycket saker, typ då med 6, 7 och 800 omkomna. Och de där är borta idag. Liksom den största inom tiderna, Goya, som torpederades i andra världskrigets slutskede.
Känner man inte heller
till. 7000 människor ombord. Man ska fråga sig, varför finns det hittills då 9 stycken Titanic-föreningar runt om på jorden? Varav den senaste är den nordiska Titanic-föreningen. Och varför det finns då Titanic-tidningar. Det görs Titanic-filmer, det skrivs böcker. Det görs teaterpjäser. Just nu håller jag på att hjälpa 2 skådespelare som ska sätta upp en engelsk pjäs här i Sverige. Som turnerar sen i Sverige. En komedi kallar de den för. The Sinking of the Titanic.
Sen finns det seriefigurer med Titanic och karikatyrer. Och
det är symbolen hur Titanic har använts. Till och med hos Kalle Anka finns Titanic med. Där heter den Ankanic. Från White Duck Line, alltså vita ankelinjen. Sen finns det ju med i opera och i skådespel och i sketcher och i revyer. Och Watergate-skandalen hade Titanic till exempel. Där Captain Smith blev Nixon och han slänger då det ena efter andra för att rädda sitt eget liv. Banden och allting, alla sina medhjälpare, och till slut så går det ju inte utan då sjunker allting. Religiösa organisationer använder ju ständigt Titanic. Jehovas vittnen till exempel använder Titanic. För 1,5 år sedan så satte auktoriserade begravningsbyråer en stor kampanj, annonskampanj med olika bilder och texter. Och på en av dem så står det som ingen trodde kunde hända, och då sjunker Titanic där till exempel. Reklambyråer använder då och då Titanic, försäkringsbolag och så vidare. Det är liksom exempel på hela tiden hur det kommer tillbaka. När jag satt och skrev boken, den här Titanic-boken, då av en händelse satt jag en morgon och lyssnade på förmiddag i P1. Det var liksom bara en slump. Och då säger den här journalisten, han pratade om Polens miljöförstöring. Och då säger han så här att de här polackerna kan nu bara flanera längs stränderna på den förgiftade Östersjön. Medan havet blir mer och mer förorenat. Och man kunde inte stoppa det här skeendet, sa han. Och det var, sa den här journalisten, som om de istället hade promenerat på Titanics sjunkande däck. Allt medan orkestern spelade Chopin-valser. Det här var...
Vad sådana metaforer då?
Ja, precis. Och det används ständigt. Och på det sättet så tycker jag man kan säga att Titanic är osänkbar. Hon har blivit det. Till slut så har hon blivit, precis som Vita Stjärnlinjen en gång i tiden utlovade, så har nu Titanic äntligen blivit osänkbar.